Horoskop av Tucker Coe efter översättning av Pelle Fritz Krone. Inläst av Albin Ljungqvist för Saga. Kapitel 1. Jag var i källaren och höll på att gräva när Ronald Cornell dök upp för första gången. Jag var ensam hemma, Bill var i skolan och Kate var på sitt deltidsjobb på varuhuset. Och plötsligt fick jag höra en dämpad mansröst ropa nerför källartrappan. Hallå? Är det någon hemma? Ett ögonblick kände jag en kall rysning efter ryggen, som mest var ett utslag av barndomens irrationella rädsla. Jag stod upp till knäna i en nygrävd grop med bara ett par nakna glödlampor som svag belysning, och en främling hade oväntat dykt upp på trappavsatsen. Den enda utgången. Där jag stod kunde jag inte se honom. Automatiskt tog jag ett fastare grepp om spaden och ropade: Vad är det? Mr. Tobin? Mr. Mitchell Tobin? Var det inte på det sättet folk brukade kallas till himlen? Eller helvetet, i de skräckfilmer jag såg på lördagsmatinéerna som pojke. Medveten om min löjliga reaktion, men oförmögen att göra något åt den, skrek jag häftigare än jag hade tänkt. Vad vill ni? Han började gå ner för trappan. Jag stod vid bortre väggen mitt emot den öppna trappan, så jag kunde se så mycket av honom som dök upp nedanför källartaket, och det första som visade sig var hans skor. De var bruna, med mässingsspännen. Både läder och metall glänste i det gula ljuset. Med sin dämpade och liksom spröda röst sa han: Förlåt att jag stör. Jag ringde på. Dörren var olåst så jag tänkte att det kanske var något på tok. Han hade tweedbyxor som skiftade i grönt och brunt och var utåtsvängda. Det snöade ute. Det var den 7 januari. Vinterns näve var hårt knuten, men det fanns inga spår av det dåliga vädret på hans skor och byxor. Inte heller på de mörkgröna silkesstrumpor som skymtade mellan dem. Jag klev upp ur gropen men behöll greppet om spaden. Det fanns inte det minsta förnuft i mitt huvud, bara förvirring. Hans kavaj var brungul, lite mörkare än den vanliga färgen på en kamelhårsulster och tycktes vara av något mycket mjukt tyg, som kashmir. Den var mycket åtsittande i midjan och putade ut ner till så att det såg ut som att han hade breda höfter. Det var enkla träräcken på ömse sidor om trappan och nu blev hans hand synlig, vilande på räcket närmast mig. Som allting annat hos honom så handen vek ut. Fingrarna lite tjocka och knubbiga. Över handleden nedanför kavajärmen hängde en krusad vit spetsmanschett. Det hade bara gått några sekunder sedan han började gå ner för trappan och han fortsatte att prata. Jag hoppas att ni inte tycker illa vara att jag tränger mig på så här. Jag borde väl ha ringt först, men jag var rädd att ni skulle säga nej och jag är faktiskt desperat. Desperat? Han lät inte desperat. Eller var det bara det att jag inte kunde höra övertonen i hans röst, uppfylld som jag var av mitt första löjliga intryck? Han bar en fluffig slips som skiftade i rostfärg och grönt. Nu hade han kommit så pass långt ner att jag kunde se hans ansikte och genast förstod jag vem, eller rättare sagt, vad han var. Jag ställde spaden mot cementväggen och tog ett steg mot honom. Jag hade aldrig jobbat inom sedlighetsroten, men under mina 18 år som polis i New York hade jag förstås lärt mig en hel del om de homosexuella kretsarna där. De vanligaste typerna och vilken sorts individer som utnyttjade dem. Min besökare var en typ som jag genast kände igen. Den som jag kallade strykpojken. Han var spänslig, såg vek ut och hade runt huvud som började bli flintskalligt på ett sätt som han säkert fann besvärande. Och han log så där invant, ödmjukt urskuldande, som en som inte väntar sig att någon ska ta hans bekymmer på allvar. Det är den sortens homofil som hittas sönderslagen och rånad i parker, på offentliga toaletter och i ödegränder. De vill nästan aldrig göra en anmälan.